Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på söndagen efter alla helgons dag. Så skriver Hebreerbrevets författare i det 11:e kapitlet och från den 13:e versen. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat ett land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens text är hämtad ifrån Hebreerbrevet. Vi vet inte vem som skrev brevet. Och vi vet inte till vilka han skrev brevet. Vilken församling som han skrev till. Ändå betraktades brevet av den tidiga kyrkan som ett brev med apostolisk auktoritet, att man erkände det som helig skrift. Det är tydligt att brevet är skrivet före templets fall som skedde år 70. För templet står ännu kvar för brevförfattaren. Och utifrån de frågeställningar som brevskrivaren tar upp så kan vi dra slutsatser om situationen i församlingen. Han skriver till judekristna som hade kommit till tro på frälsaren Jesus Kristus. Den frälsare som Gamla testamentet talade om. De hade kommit till tro tidigt. Och de hade själva fått undervisning av apostlarna som själva hade hört Jesus. I synagogans och i templets närhet hade dessa judekristna förhoppningen om att deras landsmän skulle komma till tro på samma frälsare som de läste om i Gamla testamentets skriftrullar. Men åren gick och de flesta judar kom inte till tro på Kristus. Istället så förnekade de honom och de kristna försköts ifrån synagogan och de utsattes för förföljelse av judarna. Till en början så hade de judekristna inte problem med hedningarna eftersom de betraktades som en del av judendomen som hade en särställning i romarriket. De betraktades som en judisk sekt. Men med tiden så började de också förföljas av hedningarna. Kristendomen blev en förbjuden religion så småningom under kejsar Nero. Och frestelsen blev förstås stor att återgå till sina judiska rötter. Att templet stod kvar och var vackrare än tidigare. Prästernas och leviternas dräkter med av linne, guld och ädla stenar imponerade, de liturgiska sångerna. Allt detta utgjorde förstås en frestelse att gå tillbaka till judendomen. Genom tron på Kristus så hade församlingen ställts utanför allt detta. De hade hamnat, som författaren skriver, utanför lägret och fått bära hans, det vill säga Jesus, smärlek. Så rent mänskligt fanns alltså en frestelse att återvända till judendomen. Och därför börjar brevskrivaren i kapitel 1-7 att uppmuntra dem i tron på Kristus och förklara för dem att han är bättre än gamla förbundet. Profeterna, änglarna, Moses, Josua, Aaron och Melkisedek. I kapitel 8-10 så fortsätter han att visa att det nya förbundet är överlägset det gamla, är en bättre översepräst, bättre helgedom och bättre offer. I kapitel 11 så talar han om att vi i nya förbundet kan lära oss av trons hjältar. De som vi har i gamla förbundet. Dessa såg på Guds löfte och levde i tron på Guds löfte. Och på samma sätt så får vi se Kristus som garanten för nya förbundets löften. I kapitel 12-13 så talar de om att församlingen trots lidanden och nöd kunde tro och lita på Kristus. Brevet innehåller också förmaningar mot avfall från tron som kunde sluta så illa att man helt och hållet föll bort ifrån Gud. Och i nära anslutning till dessa varningar så finns också uppmuntran att troget hålla sig till församlingens sammankomst eller församlingens gudstjänster. Vad är det som bär när allt känns hopplöst? Vad är det som ger styrka att fortsätta när man bara ser svaghet i sig själv? Det är frågor som dagens text svarar på. Han har innan texten nämnt hur Abel genom tron fick vittnesbördet om att han var rättfärdig. Ändå dödades han av sin bror Kain. På samma sätt var det tron som gjorde att han och fick ta en genväg till Gud. Alltså utan att möta döden. Den judekristna församlingen visste ingenting om framtiden och påminns om att Noa hade inte sett vad som skulle hända men byggde ändå på arken på grund av vad Gud sagt och var rättfärdig genom tron. Jag tänk att stå och bygga på en ark på torra land. Stå och bygga på en stor båt på torra land. Det betyder att man hade tro och Noa var rättfärdig, står det, genom tron. Abraham, han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han och Sara litade på löftena, men framförallt så väntade de på staden, står det, med de fasta grundvalarna. Den som Gud hade format och skapat. Vad skulle församlingen tänka på i den situation de befann sig i? De skulle tänka på Bibelns fäder, patriarker och profeter. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Det är också så med oss. Vi har också ännu inte allting i vår hand. Eller hur? Vi lever i en trasig värld. Fylld av synd, ondska, lögn och falskhet. Fylld av smärta, misslyckanden och ensamhet. Och precis som den judekristna församlingen så är vi en liten församling. I en kontext som inte känner Kristus. Och där mäktiga religiösa grupper lockar med glitter och glans. Men vi har också, som gamla testamentets heliga, genom ordet skådat landet i fjärran. Vårt hemland. Och Johannes förklarar om alla troende där i hemlandet. Att Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga. Det som förr var är borta. De ska se hans ansikte, står det. Och det sker när vi skiljs från detta livet eller när vår frälsare kommer tillbaka. Det är lätt när man lever i ett sammanhang, i ett samhälle eller i en omvärld som inte bekräftar den tro vi har och äger. Utan motsäger och misstänkliggör oss. Att vi frestas att tänka att de kanske har rätt. Det var kanske inte någonting jag hade. Då uppmanar brevskrivaren att se på Abel och Hanok och Noa och Abraham. Dessa dog alla utan att ha fått det Gud hade lovat. Men tron är en övertygelse om det man hoppas. en visshet om det man inte ser. De visste att de en dag skulle se och uppleva mer än de såg och upplevde i livet. Av detta skäl bekände de sig vara gäster och främlingar på jorden. Den som bara är en gäst och en främling, han har inte slagit ner sina bopålar. Han har inte gjort sig hemmastad. Han har inte identifierat sig med det land han bor i just nu. Och därför kan det landet inte gör honom besviken. För i sinnet så har han ju sitt verkliga hemland. Och i Bibeln, där har vi vår karta till vårt hemland. Vår slutdestination, vårt mål. Här finns vårt pass. Och här finns vårt visum. Kung David ber till Gud. Vi är främlingar hos dig. Och gäster som alla våra fäder, som en skugga är våra dagar på jorden och utan hopp. Hur trösterikt är det då inte att höra Guds ord i kyrkan, att slå upp vår bibel och läsa vår karta, se vår himmelska destination, slutmålet för vår resa, den eviga himmelska härligheten tillsammans med vår frälsare Jesus Kristus. Som utgjutit sitt blod på korset för alla våra synder. Vårt pass. Det som ger oss inträde, inresetillstånd och visum. Det är vår tro att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare. Att Guds sons blod renar från all synd. Att den som kommer till honom litar på att hans förlåtelse verkligen gäller. Honom skall han sannoliken inte kasta ut. Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Och Jesus ber för oss, Fader, jag vill att det jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Det var det hemlandet som fäderna såg i fjärran och hälsade, och därför bekände sig som gäster och främlingar på jorden. Och Hebreerbrevets författare förklarar, de som talar så visar därmed att de söker sitt hemland. Kära vänner, bär vi himlen inom oss som ett löfte från Gud? Eller försöker vi skapa oss ett hemland här, där vi egentligen bara är främlingar och gäster? Då är det inte så underligt att vi suckar och klagar, att vi vänder ner blicken och ser på världens inbyggare och avundas dem, dessa människor som egentligen ingenting har av verkligt värde. Psalmisten sjunger, när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden. När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är det Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty de som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt i Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Psalm 73, vers 21-28. Det var detta som höll gamla testamentets heliga uppe. Som gav dem kraft och mod att vandra vidare. Och det var vad Hebreerbrevets författare uppmanade mottagarna att hålla fast vid i sin kamp. Och det är vad du och jag ska påminna varandra om, så att vi inte ger upp och halkar efter på vägen. Det är klart att Gud ibland hörde deras böner och hjälpte dem på deras vandring, men de tog aldrig ögonen från målet, som var större än allt de kunde uppleva här och nu. Allt de kunde föreställa sig av vad den här världen har att erbjuda. Utan att uppleva och se med sina sinnen höll de ändå fast vid hoppet. De såg med trons ögon det som världen inte kan se. Jesus säger: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. De hade inte misslyckats när de lades i sina gravar. De hade bara tagit ett steg närmare den eviga gemenskapen med Gud. Därför stod Noa ut. Han stod ut när människorna inte trodde hans förkunnelse. Därför lämnade Abraham sitt hemland, allt han ägde och hade, för den långa vandringen mot den stad som Gud hade lovat honom. Att tro, det är att glädja sig åt det man inte har i sin hand. Men ändå lyfter Gud på täckelsen, på förhänget, och låter oss få se med trons ögon vårt hopp. Och förvissar oss om att det är visst och säkert. Att det är orubbligt. Och det gör han varje gång vi hör det glada budskapet i evangeliets predikan. När vi hör det glada budskapet, när vi slår upp vår bibel och läser. Och varje gång vi tar emot vår frälsares Kristi kropp och blod under bröd och vin i nattvarden som en underpant. Som ett kvitto på vårt slutmål. Så ofta som ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Märker ni att nattvarden också pekar fram mot himlen? Och vår frälsare, han sa själv vid den sista måltiden: jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag du har drickit det nytt tillsammans med er i min faders rike. Men den trygga vissheten och glädjen i vårt himmelska hopp börjar med att vi erkänner att vi inte är bofasta här. Vi är bara på genomresa. Vi ska vidare och vi vänder inte tillbaka. Det berättas att den spanske erövaren Cortés, han såg till att bränna några av sina skepp när han hade landstigit. Varför då? Jo, för att hans manskap inte skulle blicka bakåt utan bara blicka framåt. Vi behöver inte bränna några skepp. Vi behöver inte förakta tillvaron här. Vi kan göra det bästa av våra jordiska liv. Men som man säger, borta bra, men hemma bäst. Och det här är borta och det där är hemma. Vårt hemland är himlen hos vår älskade frälsare Jesus Kristus. Han som har friköpt oss med sitt eget blod. För att vi ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han hade uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Dagens text säger om våra fäder ifrån Gamla testamentet: om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Det minns att Israels folk alltid längtade tillbaka när de knallade i öknen. Till Egyptens feta köttgrytor. köttgrytor, till rödlök och vad det nu står. Men så var det inte med Moses. Han längtade tillbaka, utan han såg mot målet. Och därför stod han ut. Och därför stod Abraham ut. Och därför ska också vi stå ut. Vårt hemland har Gud redan ställt i ordning åt oss. Dessa ord är ju, mina vänner, ett fantastiskt evangelium. Det är ju klart att många människor strävar och kämpar efter något bättre. Också verkligt religiösa människor kan ha en strävan för att komma till himlen. Och därför tror de att de kan skaffa sig sitt hemland i himlen genom sin lydnad, genom sin kärlek eller genom sina ansträngningar, sina gärningar. Men kristendomen handlar inte alls om någonting sånt. Frälsningen är gratis och kostnadsfri. Den köpte Guds son Jesus Kristus åt oss genom sitt blod på korset. Och därför säger texten att han har ställt i ordning en stad åt dem. De kommer alltså för sent om de kommer med sina ansträngningar för att bygga ett hemland åt sig. Jesus berättar i en liknelse om hur det förhåller sig. En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Allt är färdigt. Kom. Och så är det med himlen för oss som tror på Jesus. Allt är färdigt. Gud har ställt i ordning den himmelska staden åt oss. Och så är det också med frälsningen för dem som ännu inte tror. Den som ännu inte har det himmelska hoppet. Den som ännu inte ser sig som ett Guds barn. Gud bjuder också den människan till sig att komma sådan hon är. Det är redan färdigt. Var och en får tro sina synders förlåtelse för Jesu Kristus skull. Helt gratis, av nåd. Och i den stund man litar på att Gud är nådig för Kristi skull, då får man se sig som Guds älskade barn och som arvtagare till det himmelska hoppet. Amen. Låt oss bedja.